Så, tack Little Jinder. Då är
så peppig start.
Då säger vi välkomna till det 115 avsnittet av den samtidskommenterande podcasten Lilla Drevet. Det är en podd som görs för Aftonbladets kultur och i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm. Jag sitter här med Nanna Johansson och Jonathan Unge. Hej!
Hejsan.
Hej!
Det här är säsongspremiären.
Oj, ja, stort.
Det känns verkligen i luften.
Sommaren är slut.
Alla på sig sina nya fina höstjackor.
Och vi har kollat varandra för fästingar ordentligt. Så att allt är klart nu efter det långa sommarlovet att sätta igång igen.
Vi ska börja med att alla berättar vad de gjorde i sommar.
Nej.
Man ska köra en sån här mitt sommarlov som man gjorde i skolan, mitt sommarlovuppsatsen. Det är ett vanligt grepp när någon offentlig person ska skryta om sin arbetarklassbakgrund. Mm. Att man skriver en krönika eller något som handlar om att jag ljög i mitt sommarlovuppsats. Mm. Min familj hade aldrig råd att åka på någon flashig semester. Och jag kände sån skam att vi inte hade varit i Saint-Tropez.
Jag ljög också. Jag brukade ta bort en eller två utlandssemester så det inte skulle bli för skrytigt.
Ja, vi bär alla våra kors. Men det var så här att man bara, åh nej. Jag skrev att vi hade varit i Saint-Tropez och när fröken läste upp min uppsats avbröt Hampus och ropade haha, skulle Susanna Alakoski ha varit i Troppan? I så fall har jag varit på månen. Och alla hånskrattade.
Han är bra.
Jag kände klasshat. I fräska, det var, man kanske ska vara typ i vår ålder eller äldre för att kunna relatera till den här observationen. Mm. Klasshat i samband med mitt sommarlovuppsatsen. För nu för tiden är det ju då science fiction att människor från olika samhällsklasser skulle gå i samma skolklass.
Mm.
Så det här problemet finns ju inte längre.
Nej, skönt.
Har en i klassen råd att åka i Saint-Tropez, då har alla det. Behöver inte oroa sig längre. Inga spänningar. Och har man bara varit hemma hela sommaren, torkat sina föräldrars spyor, dragit runt i centrum, då har alla andra i ens klass gjort samma sak. Så allt är löst.
Ja.
Allt är bra nu. Allt är bra. Inga spänningar.
Då finns det ingen relativ fattigdom på det sättet längre. För relativ fattigdom måste ju ändå vara, man kan inte ha relativ fattigdom mot jag ser människor på TV som har mer pengar än mig.
Kan man inte det?
Nej, det kan man inte. Det kan vi inte säga. Det finns en relativ fattigdom här i Sverige om man jämför med alla de här liksom personerna som är med i Glamour. De verkar ha så himla bra med pengar och så blir det pinsamt. Så kan det inte vara. Det måste vara mot någon som man liksom möter, eller?
Just det, så att det
men du tänker att fattiga aldrig möter rika, typ på stan.
Jo, men liksom inte sådär, men jo, men för jag har aldrig förstått annars vad relativ fattigdom ska gå ut på. Så vad är det de mäter emot?
Ja, för så att du menar att i ett sådär socialdemokratiskt sådär välfärdsutopisamhälle ja. Där det inte ska vara klasslöst direkt, men att det samhället håller ihop och att klasserna, att man träffar varandra och
där finns det relativ fattigdom.
Där är det ett värre problem med relativ fattigdom än i ett typ amerikanskt kommunitärt samhälle. Mindre relativ fattigdom.
Det finns ingen.
Nej, nej, just det. För att man har så täta skott mellan.
Ja.
Så ingen är ledsen.
Eller ingen är i alla fall relativt ledsen. De är ledsna eller glada.
Mm, men då så. Men då är allting bra.
Ja.
Så det är inget att lipa om längre där. Vi behöver inte stå ut med fler sådana liptexter från framtida arbetarförfattare som ska hålla på och plocka billiga poäng om att de inte var i Troppan. Jag tänkte lite senare prata om gymnasieminister Aida Hadzialic och hennes avgång. Nanna, vad ska du prata om?
Alger.
Alger, okej. Okay. Vi nöjer oss med det då, så länge. Och Jonathan, du ska prata om USA-valet.
Ja, det ska jag. Och sen ska jag tala om att företag ibland är lite fåniga. Så det är den öppna dörren.
För du är besatt av USA-valet, eller hur?
Ja, jag tror jag har sett varenda klipp.
Det är ju jättebra, för då kommer det...
Nej, inte säga om det.
Då kommer det här bli den mest fantastiska prata någonsin.
Det mest initierade om USA-valet. Någonsin.
Du kommer
få höra
allas ögon.
Jag tror att det redan har gjort den här pratan fast förra året.
Okej.
Okay. Så tyckte ni om den, då kommer ni älska den här.
Men det mest väl-researchade någonsin om USA-valet kommer komma efter den här lilla stingen nu.
Jag är helt redo för att bli
alltså,
blown
så,
away.
På riktigt så har jag kollat på så många klipp och sen klippt ur så många klipp att jag inte har hunnit göra någon analys.
Aha, vi ska lyssna på
mycket info.
Nej, det kommer inte ha så mycket info heller.
Är det bloopers?
Ja, kanske. En och annan blooper.
Mm, ja, ja. Men i alla fall...
håll i hatten, säger jag bara.
Håll i hatten. Efter den här lilla trudelutten nu av Little Jinder så kommer det mest välresearchade och pålästa om USA-valet du har hört.
Ja.
Gud, vad spännande.
Och jag kommer avslöja vem som kommer vinna.
Mm. Nu har Ola plockat fram havrekakorna. Spänd förväntan.
Ola sitter med lite kallt kaffe och är precis redo att börja doppa havrekakan. Men han vill doppa det i samma sekund som jag börjar tala.
Kan jag få hälla upp det från koppen till fatet så jag får dricka så här på?
Ola sätter en liten sockerbit mellan läpparna. Nu ska jag surplas kaffe.
Men det är sånt brunt socker, va?
Ja. Så bröstsocker är
det. Det är det oklar karaktär ni försöker branda mig som.
Han tar upp en jättelik sockertopp och skär bort en liten bit med sin sockertoppsspade.
Det är, så här, är det bara att det är något så tråkigt eller så glider det att jag bara är gammeldags. Att jag är 1920-tals människa.
Ola tar upp en sockerrova och suger lite på skalet. Idag är det fest.
Jag förstår inte exakt. Jag försöker få grepp om nidbilden av mig själv. Den är lite så här svävande och oklar.
Men har inte du någon gång mobbat mig och så erkände du att din spaning var fel och inte gick ihop? Men eftersom det var... Men det går inte att försvara sig mot det.
Ja, just det, att även om det var fel så var det kul, eller?
Ja, precis. Jag har dragit en massa gånger med att de retade mig på skolan och skrek punge efter mig. Mm. Och att jag då stannade vände mig om och sa punge är inget ord. Pung är ett ord. Och det fick liksom inte alls den dräpande effekt jag hade förväntat mig. Att de bara, oj shit, du har rätt i, det är inget ord. Det är väldigt likt, men du har... Det är inte ett korrekt ord.
Just, men det här kanske leder dig över på ditt ämne, för att det är så alla förlorar mot Trump nu.
Ja.
Att han säger något sånt. Att han bara skriker punge till någon. Och så, nu är vi här, vänsterliberala.
Vad sa du punge? Jag hörde inte.
Nu ska John Oliver göra en dräpande grej om att det här inte var fakta. Det spelar ingen roll.
För det är riktigt, jag ska börja med att tala om USA-valet. Mm. Vinkel, är de inte lite tokiga de där republikanerna? Jag tror att analysen är att de är lite galna men har sen fått sjukdomsinsikt, men att det inte spelar någon roll. Jag är inte säker om jag på mig kommer till den slutsatsen, men jag tror att det är ungefär det som jag kommer säga nu. Därför tänkte jag att vi ska börja från början. Och det är alltså precis innan 212s presidentval mellan Mitt Romney och Barack Obama.
2012, ja.
2012. Mm. 2012, rättade du mig just?
Jag tyckte du sa 212.
Du sa 212.
För att 212.
Ja, så himla länge sedan.
Ja, det var inte länge sedan, det var långt fram i tiden.
Vad menar du?
Jaha, okej, jag har rätt. Inför det här valet, presidentvalet mellan Mitt Romney och Barack Obama, så hade republikanerna en väldigt skön känsla.
Romney, very close, but he'll win the popular...
I believe the minimum result will be 53-47 Romney, over 300 electoral votes.
Man visste att det var tajt mellan dem, men man var, alltså alla var ganska säkra på att Mitt Romney skulle vinna. Alltså republikanerna var säkra på att Mitt Romney skulle vinna. Och den som hade allra skönast känsla, det var opinionsundersökningsexperten Dick Morris.
We're going to win by a landslide. It will be the biggest surprise in recent American political history.
Han spånade alltså att det skulle bli en jordskredsseger för Mitt Romney. Att han skulle vinna med 5% eller sådär.
Vad konstigt.
Ja, och att det skulle vara den största överraskningen i amerikansk politik.
Vad tydde på det?
Ja, att det var en sån himla stor överraskning berodde på att ingen opinionsundersökning hade Mitt Romney som vinnare.
Så det var bara personlig feeling?
Ja, för Dick Morris kom fram till den här jordskredssegern då beroendes på att han baserade sin analys på något väldigt speciellt.
And I base this not on intuition or on smelling the tea leaves, I base it on reading the polls. The exact same polls that say that Obama's gonna win.
Så han baserade alltså på exakt de
allt som visar att Obama kommer vinna.
Ja, och då måste man ju vara tokig.
Ja.
De flesta trodde att han skulle vinna fast de låg under. Och han fick då för sig att det skulle bli en jordskredsseger, trots att allt det han allt tydde på motsatsen.
Jag tyckte att, att det kändes så självklart att ni skulle gå med Romney på grund av den här mormongrejen.
Ja, det är du och Bill Maher som var mest inne på det.
Ja, men för att alla bara får en så här, lite freaky.
Ja.
Jag tror även vanliga kristna får det.
Ja, det är lite för mycket.
Jag vet inte. Men det är bara någon så här känsla av att det är ju inte scientolog, men det är ju mer åt det hållet än att vara något annat. Alltså det är så här 2-3 steg mot scientolog.
Ja. Alltså det lilla jag vet om hormonerna har jag ju fått från South Park.
Mm.
Och där är de ju jätteknäppa.
Alltså det är ju den här känslan av att det är modernt, att det är en sån modern conman på 1800-talet, så här karismatisk sektledare. Det är, alltså,
ja, det är väldigt mycket Hubbard över det, det får man säga. Josef Smith och jag är bara en tidig version av Ron Hubbard.
Och det kanske de var för 2000 år sedan också, men de blir ju, det blir ju värre ju närmare i tiden.
Ja.
Ja, skitsamma, fortsätt.
Ja, hur som helst då så vinner Barack Obama över Mitt Romney med 51,1% mot 47,2%.
Ja, men det var så pass lite ändå.
Ja, det var det. Och liksom i många av de här som kallas bättre battleground states, eller som liksom de viktiga staterna som man måste vinna, så var det ju tajt, alltså, får man ändå säga. Men det blev precis som opinionsundersökningen sa.
Mm.
Och det här resultatet då, det fick republikanerna att reagera som Sarah Palin reagerar här.
I cannot believe that the majority of Americans would believe that it's okay not to follow the Constitution and not have a budget. You know, it's a perplexing time for many of us right now.
De kunde liksom inte fatta det. Alltså alla var helt chockade. Allting tydde på att de skulle förlora, och de blev helt perplexa när de förlorade. Och den här Dick Morris, han förklarar sen att han hade tagit 2004 års demografi och applicerat de siffrorna på något sätt på sina undersökningar. Jag förstår inte riktigt hur det skulle ändra någonting, men det han i alla fall gjort, det var hans förklaring. Men nu var ju inte det här 2004, utan det här var ju 2012. Och under dessa år så hade någonting hänt med demografin, vilket Dick Morris här kommer förklara.
What this is saying is this is the new America. This isn't your father's America. Single women, minorities and voters under 30 is so large at this point
right.
that unless the Republican Party fundamentally changes its appeal to those voters, it can never win an election.
Just det. För man kan inte bara vara ett parti för de vita männen längre.
Nej, det går liksom inte ihop siffermässigt längre. Det här är det som menar att jag gjorde den här spaningen tidigare, att precis det som många stod och skrek om, att svarta latinamerikaner, bögar och kvinnor håller på att ta över, det hade de ju rätt i.
Det hade de.
Ja. det hade de.
Himla betryggande.
Och det här var liksom en analys som alla höll med om. Det var ingen liksom inom republikanerna som ifrågasatte det här. Och inklusive då den här superhög radiovärlden Rush Limbaugh, han hör ni här.
I went to bed last night thinking we've lost the country. I don't know how else you look at this.
De hade förlorat landet helt enkelt. Och vad de gjorde var att de tillsatte en undersökning, en rapport som de kallade för autopsy, alltså en obduktion.
Liket Amerika.
Ja, precis. Och där kom de bland annat fram till följande.
Focus groups described our party as narrow-minded, out of touch, and, quote, stuffy old men.
De hade alltså frågat vad väljarna tyckte, och de såg republikanerna som trångsynta gamla män som inte har pulsen på samtiden. Alltså det som man ofta har brukat anklaga dem för. Och så har man fått alltid höra att det är felaktigt. Men det alltså, rent opinionsundersökningsmässigt så stämmer det liksom. Dessutom så ansågs de vara allt för kvinnofientliga. Det här var, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men precis innan valet så var det någon republikansk senator som gick ut och liksom gjorde skillnad på våldtäkt. Vad var han sa för någonting?
Ja, just det.
Var det något som är våldtäkt genom äktenskap eller att det inte är äktenskap?
Det. Det var synd att jag inte kom ihåg det, men något sånt. Det var flera sådana grejer. Och sen så, och där i den här liksom rapporten då, så fanns det också ett gäng förslag hur man skulle göra för att bredda väljarbasen, och dessa förslag gick ut på att inte vara som republikanerna är. Utan istället då vända sig och bjuda in liksom latinamerikaner, afroamerikaner, kvinnor, homosexuella, ungdomar framförallt. Och liksom att man skulle liksom bli mer positiv till immigration och invandring och sådana grejer. Och de försökte liksom lyfta upp kandidater med eller liksom republikaner med liksom en annan bakgrund än den klassiska vita mannen, som Marco Rubio till exempel i Florida.
Just det.
Som många i etablissemanget under det här liksom presidentkandidatsvalet ställde sig bakom liksom. Och Bobby Tindall.
Han som har indisk bakgrund.
Ja, precis.
Jag vet inte vad du menar.
Men framförallt då liksom så att man skulle liksom vända sig och bjuda in latinamerikaner, afroamerikaner, kvinnor, homosexuella och ungdomar. In kommer då Trump. Och med tal om att mexikaner våldtar, vill ha inreseförbud för muslimer, kommentarer om kvinnor, att de har mens överallt. Och där påståendet om att Barack Obama är född i Kenya. Och med en så har han ju tappat alla de här grupperna.
Ja.
Att det var alltså precis det som republikanerna inte behövde. Och
det är det här du menar med att de har insjuknat igen så.
Ja, eller så att det är som att alltså partiet visste ju vad var som fel. De gjorde en rapport om det. De erkände vad problemet var. Sen blev det i alla fall så här.
Mm. Ja, men det är väl för att i deras parti så är det väl fortfarande de här grumpy vita männen som är majoriteten.
Ja, men liksom att etablissemanget visste att för att vi ska kunna vinna så kan vi inte ha er som enda väljare liksom.
Nej, men för att de ska kunna vinna kan de inte heller ha de väljare de har då.
Nej.
För då får de ju den kandidat.
Nej, de sitter i en rävsax. Jag tror att Trump har så här 1-2% stöd hos afroamerikaner. Och nu är det så, nu brukar inte de stödja republikanska kandidater särskilt mycket i alla fall. De brukar ha så här runt mellan 5-10%.
Högre, ja.
Men framförallt så är det att Trump bara har 20% av de latinamerikanska rösterna jämfört med exempel George W. Bush, som då är den senaste republikanska kandidat som vunnit ett val, som hade 44%.
Men jag blir förvånad att han ens har 20%.
men det finns väldigt republikanska,
kubanerna
hatar ju liksom allt som liknar socialism, ja. Så att de, alltså det finns en rätt stor sån population som har flytt från Kuba.
Men varför man skulle rösta på någon som hatar latinamerikaner?
Men liksom, det finns inte en chans i helvetet att han kan vinna. Det går inte.
Ja. Jag känner mig jättelättad varje gång jag hör någon säga så.
Nu kanske jag låter som Dick Morris, eftersom jag faktiskt förlitar mig på vad Dick Morris säger, trots att han uppenbarligen är galen. Men det finns inte en chans på kartan att han kan vinna.
Nej, okej. Okay. Men är det inte ganska jämnt? Jag har lite för mig att jag har inte hängt med som du har gjort, men att jag har sett något så här, att nu har Trump hållit på och liksom skälla ut de här föräldrarna till den döda veteranen i Afghanistan för att de är muslimer. Alla hatar honom och han ligger så här 2% efter Hillary. Det har varit sådana opinionsundersökningar.
Ja, alltså den senaste som jag har sett, som jag tror var liksom att man har tagit massa olika undersökningar och slagit samman dem, tagit ett genomsnitt. Då ledde Clinton med 47,8 mot Donald Trumps 41. Men det är ju liksom, det är ett genomsnitt över liksom hela landet. Men de säger ju egentligen ingenting. Utan det är varje val i varje delstat som ger dig delegater.
Elektorer. Så elektormässigt så ligger Hillary bättre till än i the popular vote.
Ja, för i alla, liksom, i alla stora stater, framförallt alla de här viktiga så här, swing states och vad heter det, så här, battleground states, så leder hon ju med i vissa, alltså jag tror att hon leder i samtliga och i flera stycken med liksom med över 10%. Ja. Så det är en sån himla uppförsbacke liksom. Och då spelar det liksom ingen roll hur många gånger man upprepar sånt här för sig själv om man är republikan.
The Hispanics who work for him in Miami, Florida love him.
För det är i så fall bara liksom 10 pers. Och han kan ju inte fatta det, för att han är ju på sina rallies, då är det så här 10-20 000. Så han tror ju inte på de här opinionsundersökningarna. Jag bara, hur kan det vara så när det är 20 000 skrikande vita som står här och kollar på mig?
Men han har ju en stor minoritet.
Han har en stor minoritet.
Hitler behövde ju bara 35% eller sånt där.
Ja, men han vann väl inte något val. Han fick det väl bara.
Ja, men ja.
Man ska ju alltid ropa hej innan man kommit över, över bäcken, va? Men det finns inte en chans i helvetet att han kan vinna.
Nej, okej.
Okay. Alltså, okay. De brukar säga så här till sig själva, republikanerna.
Well, it's mid-August.
Vi är bara i augusti. Valet i november. Det kan komma nya skandaler runt Hillary Clinton till exempel. Men det, jag tror inte det kommer påverka så mycket, för det är ingen som gillar henne ändå.
Nej, okej.
Okay. Att... Det är de två mest impopulära kandidaterna någonsin. Båda har ju liksom minussiffror när det kommer till... Alltså, det är mycket, många, många fler som inte litar på dem än som litar på dem.
De flesta kommer inte rösta för någon. De kommer rösta emot någon i valet.
Ja, det är bara den som är värst.
Just det. Okej, men vad bra, för att det här är då det mest, att du har det mest välinitierade jag kommer höra om USA-valet, och du kan fastslå att
jag kan fastslå.
Det är 100% säkert att det är.
Har ni en tussing? Sätt den på Clinton. Jag vill bara säga att senaste gången jag satsade pengar på ett amerikanskt presidentval, då satte jag 300 spänn på att McCain skulle spöa Obama.
Okej.
Okay. Så bara ha det i bakhuvudet. Men vad jag säger är att ta ut alla era besparingar och sätta på Clinton. För det finns inte en chans i helvetet att han kan vinna. Det har med demografi att göra. Look at the numbers. De har ju också hoppats mycket på att Trump ska ändra sig. Då vill de så fruktansvärt mycket. Det är liksom någonting de säger, att han kan vända det, för han kan liksom, när han ser nu att nu börjar vi närma oss valet, då kommer han ta sig själv i kragen. Och majoriteten liksom av republikanerna stödjer ju fortfarande Trump och försöker liksom förklara hans grodor och kommentarer om till exempel att Barack Obama och Hillary Clinton grundade IS. Men det är inte så lätt när den man försöker hjälpa inte vill ha någon hjälp.
You meant that he created the vacuum, he lost the peace.
No, I meant he's the founder of ISIS, I do.
But he's not sympathetic to them, he hates them, he's trying to kill them.
He was the founder.
Vem, Obama?
Ja.
Vad bygger han det på?
Han bygger på en skön känsla. Men det här påminner mig. Men han försöker ju förklara för honom liksom att vad du kan säga är att Obama drog tillbaka amerikanska trupperna. Då blev det ett maktvakuum i Irak. Och i det vakuumet växte IS till sig. Liksom.
Men ja, med hela den här grejen, alltså Irakkriget ses väl som en ganska, så här, det var en ganska vanlig förklaring.
Ja.
Att USA gick in där och då den här stora liksom sunni-majoriteten, ja, togs bort från makten, och de hade liksom, och det uppstod ett vakuum där och någon skulle plocka upp, ja, det liksom. Och Hillary röstade ju ja till Irakkriget.
Ja, precis. Men, han har liksom en poäng, och de försöker hjälpa honom med pengar, men det är bara att han använder sina dumt språk hela tiden. Och det påminner lite om den som du ska tala om, det vill säga Filippinernas.
Kanske prata om.
Ja, du kanske tar Filippinas Donald Trump, han som nu har blivit president där.
Duterte.
Ja, som gick ut i mitt uttalande om angående om att en astrodensisk missionär, tror jag, hade blivit liksom våldtagen flera gånger om när hon var i häktet på en polisstation, tror jag det var. Och han kommenterade då, ja, det var ju ganska ofint, för att jag var ju borgmästare där och borde inte jag ha första king liksom.
Ah.
Och då gick då alla hans supporter ut och sa att ja, det var ett fruktansvärt skämt, men det var bara ett skämt. Varpå han blir intervjuad dag senare och säger, det var absolut inget skämt. Jag menar varenda ord jag sa. Och exakt så där är det. Och till och med när Donald Trump liksom viker sig efter påtryckningar och tar till förklaringen att det är ett skämt, det han har sagt om Obama och IS, så säger han direkt det här.
Obviously I'm being sarcastic. Then, but not that sarcastic.
Så i hans bortförklaring, så i hans ursäkt, så liksom så tar han tillbaka den. Alltså i verkligen nanosekunden senare.
Samma andetag. Mm.
Det sista halmstrået som republikanerna håller fast vid, för ni hör ju vad jag har sagt, det finns inte en chans i världen att han kommer vinna, det är det här.
Some people are a little bit reluctant to admit that they're voting for Donald Trump, right, in the polls. And so it might actually be underestimating his support. That's the only thing that I would say that might be, you know, working in Donald Trump's favor.
Det är alltså att i de här opinionsundersökningarna, precis som 2012, att de ska vara felaktiga då, menar de, på grund av att folk inte vågar uppge att de röstar på Trump.
Mm. Det är som med SD, alltid underskattade i svenska opinionsundersökningar.
Exakt, den här skämsrösten. Så de hoppas liksom på att den här skämsgruppen ska komma och rädda dem. Men Och det här tror jag visar att de har verkligen full sjukdomsinsikt som medger om beslutet det här.
But probably not.
Så att till och med deras handstrån tror de inte på längre. Så, ta nu upp era telefoner, ring sms-lån.
Ringer man sms-lån?
Ta ett sms-lån.
Du bara, pratar du till lyssnarna eller till oss nu? Du
sitter lyssnarna!
Och du väntar på att vi ska ta upp telefonen. Ta upp den. Ja, okej, okay, ja.
Låna 20 papp.
Dra ut guldtänderna. Växla in dem.
Ja, men ta allt ni kan till stampen.
Och liksom lägg det på Hillary bara.
Ja.
Mm. För jag undrar, vad kan oddsen, vad får man tillbaka på det? Kan
inte mycket, nej, men satsar du supermycket så kanske du får en 500 eller
någonting. Jag tror inte du får tillbaka så att jag täcker räntan på sms-lånet faktiskt.
Åh, oh, gud.
Så jag skulle säga ändå.
Nej, jag har sugit klart på den där sockerbetan nu, farfar?
Det du sa gick inte ihop, Jonathan. Det gick faktiskt inte ihop. Så jag kände att jag var tvungen att flika in här. Mm. Ja, men det var
mer en genomgång och ett löfte.
Och ett löfte, ja. Och att han är knasig, Trump, va?
Han är lite knasig,
ja. Säger outrageous saker. Det var han. Ja, men det var bra. Det var bra att veta att just att vi har en sanning här då i den här postsanningtiden nu.
Men för ingen har vågat, alla har ju väl lite menat det, men ingen har gått ut i så starka ordalag och sagt att det finns inte en chans i helvetet att han kan vinna.
Nej,
eller hur? Det kan vara skönt med lite sånt också.
Just det, men ja, men jättebra att veta. Ska vi gå vidare?
Ja.
Vi vill tacka våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek, för att ni gör det möjligt. Mm. Och det som de gör möjligt är dels den här podden, men det är också rättigheter och trygghet för alla akademiker där ute som har ett jobb eller försöker få ett jobb. Akademikernas A-kassa är ju då grundplåten, kostar 100 kronor i månaden och ger dig en inkomstförsäkring på upp till 20 000 i månaden när du är mellan jobb. Men går du dessutom med i fackförbundet Jusek får du en kraftigt förbättrad inkomstförsäkring. Jusek organiserar alla er som är samhällsvetare, ekonomer, kommunikatörer, jurister eller jobbar inom HR och IT. Och alla ni tjänar ju ofta mer än 25 000 i månaden, vilket då är taket i A-kassan. Ni tjänar mer och ni kanske har utgifter därefter. Så då är det bra om ni har en rejäl inkomstförsäkring så att ni slipper sälja bostaden, adoptera bort ungarna om ni skulle bli av med jobbet. Ett medlemskap i Jusek ger en inkomstförsäkring på 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Herregud.
Mm, det är jättemycket. Herregud vad de tjänar bra.
Man kan få 64 000 kronor då i ersättning om man skulle bli av med jobbet. Man ska tjäna 80 000 först. Men
sen... Tjänar man så mycket tycker jag också att man är klokt att kanske lägga undan en slant i månaden.
Jo, det också. Men gå med i Jusek först och främst. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Och så här i skolstartstider vill vi tipsa om att alla som pluggar något som leder till en examen i en Jusek-bransch kan bli studentmedlemmar i Jusek. Och det kostar bara 100 kronor som en engångssumma. Så, och då är du medlem hela studietiden.
Mm-hmm.
Och i det medlemskapet ingår en prenumeration på Juseks tidning Karriär och du får tillgång till Juseks medlemsrådgivning. Du får svar på frågor om studier, vägen till första jobbet, frågor du kan ha om extrajobb och sommarjobben i studietiden, knyta kontakter under Juseks medlemsaktiviteter, coachas av Juseks karriärexperter, rabatt på studielitteratur. Bara 100 kronor. 100 spänn. Har ni det, studenter?
Det lät ju faktiskt svinbra.
Det är bara några öl. Det är 10 Sofiero. Om du bara hoppar över att dricka 10 Sofiero en dag så kan du gå med och bara för alltid vara medlem.
Men vem säger priset på öl för Systembolaget? Du säger ju det är 2 öl på krogen. Nu lät det ju jättemycket.
Läs mer på jusekt.se och akademikernas.se om hur du gör för att gå med i facket och A-kassan. Och du har tagit med steget att gå med i Akademikernas och snedstreck eller Jusek på grund av den här podden. Får gärna berätta om det. Dels kan du skriva din ansökan. Du kan också skriva det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tack Akademikernas och Jusek.
Tack, tack.
Tack.
Förra förra veckan så var ju du och jag och Jonathan på Gotland.
Ja.
Mm. Östersjöns lilla pärla.
Ja, det är det verkligen.
Underbart var det.
Ja, var det. Fint väder, ja, också.
Ja, och något som var jätteskönt för oss och lite mindre skönt för miljön var ju att vi flög fram och tillbaka till Gotland. Vi flög med före detta Malmö Aviation som numera heter Bra Flyg. Har du flugit med dem, Ola?
Ja, inte sen det blev Bra Flyg. Jag visste inte om att det var det nu.
På då flygplan. Kanske du har missat att de har sitt eget lilla in-flight-magasin som man kan sitta och bläddra i medan man dricker sitt vidriga, vidriga kaffe. Det är magasinet Bra Koll, eller som man också kan kalla det Luftens Kupé. För precis som Kupé så är den sån där tidning som försöker hitta minsta gemensamma nämnare mellan alla nu levande människor och därför är totalt uddlös. Ett av skopen i tidningen var på riktigt att två personer driver en tebod. Spoiler, det är härligt att driva tebod. Och te är ju gott om man gillar te.
Men det är, ja just det, för det är det det blir när man ska ha minsta gemensam nämnare bland alla människor.
Det blir te.
Ja, det är en sån lifestyle. Eller du har så ett surdegsbageri på Gotland till exempel.
Mm. De hade också teboden var på Gotland. Ja,
det kränker.
Då blir man ju, sådana människor som har det, det måste vara det enda de gör, att bli så intervjuad av så här Coupé och Inflight magasin och jag vet inte, olika konstiga medlemstidningar.
Yeah.
Att jag är en frilansjournalist som bara måste sälja in ett jobb och så här.
Det mest
då åker man till Gotland och så här bara träffa surdegsbagare.
Det mest edgiga som någonsin har stått i sådana här Inflight-magasin var väl det där med att Jola Beer sa att han inte fick jobba i Las Vegas för det styrs av judar och bögar.
Det var ändå edgy.
Det var det, eller hur? Men det, och sen dess har det bara varit te.
Ja, te och kanske så här en kvinna som håller på med ull.
Mm.
Ja, men åter till då Luftens kupé, Bra Koll. Där fanns det egentligen bara ett enda reportage som jag tyckte var lite intressant. Och det reportaget handlade om alger och algers positiva effekter för miljön. Det ska sägas att hela det här numret hade tema hållbarhet. En flygtidning med tema hållbarhet. Inget konstigt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Naturligt att det är flygbolagen som värnar mest om miljön. Lika naturligt som om Göran Grider skulle skriva alla artiklar om aerobics. Så runt samma, reportaget handlade i alla fall om allt man kan och allt som man tror att man kommer kunna använda alger till. Tydligen så är det sjukt mycket bra grejer. Man tror att man kan använda dem som vattenrening, kosttillskott, bensinsubstitut, antibiotika och så vidare och så vidare. Good stuff, helt enkelt. Men framför allt så handlade det här reportaget inte om fördelarna med alger i sig, utan om fördelarna med forskaren och entreprenören Fredrika Gullfot, som bedriver en stor algodling på Österlen. En algodling som tydligen ska ha blivit ett av Europas hetaste så kallade green tech-bolag.
Det är hyfsat nära att kalanka den.
Fredrika Gullfot?
Ja.
Tycker du att det låter taget?
Nej, som att det var så här Ivar, vad heter han? Flinthjärtas ungdoms...
Ungdomsflamma.
Ja, ungdomsflamma.
Fredrika Gullfot.
Kajsa blir svartsjuk när Fredrika Gullfot kommer in i en serie.
Ja, himla långt fint hår.
Jag tyckte att det var störigt att bli uppvaktad av Kalle varje dag, men nu när han tittar på någon annan så blir jag saknare plötsligt.
Lite för korta mammeluckor. Ja,
Okej, vad sa den horiga ankan Fredrika Gullfot? Kan du berätta?
Den horiga ankan Fredrika Gullfot.
Han är lätt på foten för att han som har guldfötter.
Hon kallar i alla fall sig själv för en grön kapitalist. Hon menar ju att det enda sättet att få till en verklig förändring för miljön i ett kapitalistiskt system är att visa att det miljövänliga också är det mest lönsamma. Man kan inte bara säga Alger är bra för miljön. Man måste visa för investerare att de kan generera shitloads av pengar. Det är först då det blir intressant för andra kapitalister. Inget nytt under solen där. Man kan ändå förstå vad Fredrika Guldfot menar. Money talks är vad hon menar.
Hon menar det att vi måste bara visa att det är lika effektivt driver ett flygplan över Atlanten om man trycker ner alger i tanken som bensin. Bara det. Men det är det enda lilla. Men det är kriteriet som vi behöver uppfylla för att rädda miljön.
Det var inte du som berättade att man hade prövat ett nytt grepp för att få folk att förstå problem med miljöförstöring genom att sätta värde på allting.
Ja, men det är ekosystemtjänsterna kallas det, va? Att man så här, säger i pengar vad nötskrikan levererar för tjänst när den planterar ekollon.
Man säger så inte att 10 000 sälar har dött, utan man säger att vi just förlorat 2,5 miljoner.
Kapitalförstörelse har skett när de här sälarna har dött i olja.
Det är väl också det spåret Fredrika Guldfot är inne på. Men jag läser lite vidare och sen så kom jag till det här stycket. Nu läser jag innantill. Vi kör mellan lysande rapsfält ner till Simrishamns sandstrand. Här planerar Fredrika Guldfot en sommarfest med Ali-chips och Ali-shots. Hon har nyss köpt hus i trakten och pendlar mellan Stockholm och Skåne. Platsen är inte bara perfekt för algodling rent klimatmässigt. Den är också, poängterar Fredrika, en bördig idémylla. Österlen är inte Sveriges Provence, det är vårt Silicon Valley. Det är inte pensionärer och lantmännen kepsar. Tvärtom finns här sjukt mycket kapital och grannar med MBAs från Princeton. Vi lever livet som alla hipsters i Hornstull bara drömmer om, skrattar hon.
Idémylla.
Ja, för att det är som sagt det här...
Man vill bara släppa en atombomb i Österlen efter att ha hört det där.
Ja, precis.
Försvinn i ett hav av eld.
Ja, man fattar ju som sagt det här med att man är i en kapitalistisk världsordning tänker att man måste tala kapitalismens språk för att kunna sälja in miljövänliga produkter till sina finansiärer. Men jag kan också känna att som privatperson behöver de väl inte låta som vilken brat som helst som tjänat lite pengar. Måste hon verkligen skryta om sina framgångsrika grannar från Princeton medan de står och sippar på en Ali-shot och fnissar åt bönder i lantmännen kepsar? Är det verkligen obligatoriskt för en ekoentreprenör att också anamma den sunkiga attityden från kapitalismen?
Men du menar liksom att hon lever sin pitch?
Ja, men jag kan fatta om hon är så där i styrelserummet.
Ja.
Men privat, när hon står på stranden, behöver hon väl inte vara så?
Ja, men du tror inte att så fort som bra koll och därifrån och sånt, sätter kepsen på sig och spottar ut algchipset?
Nej, det tror jag faktiskt inte.
Nej.
Jag vet inte, men jag tänker att i takt med att nu kanske miljön blir en viktigare och viktigare fråga och man hittar fler sätt att göra miljövänligt lönsamt, så kommer vi se nya generationer av såna här gröna kapitalister som är precis lika självgoda och jobbiga som andra kapitalister. Kanske till och med ännu värre, eftersom de samtidigt kan känna att de är så jävla goda, fina. På Stureplan kommer det stå så unga killar i ekologiska bomullsskjortor, skaka tetror med Oatly som de sprutar över snygga tjejer, samtidigt som kanske skryter om hur mycket pengar deras pappor har tjänat på solceller. Ja, de kommer såklart vara mycket bättre än de rikemansbarn vi har nu, men jag kokar ändå inombords när jag tänker på hur smagg de här påhittade klimatbratsen kommer vara över att deras rikedom bygger på alger och inte på typ ett gammalt sketet oljeimperium. Blir inte ni vansinniga när ni tänker på hur smagg de är?
Men, det var inte bara så att de är rika, utan de har också ett moraliskt kapital över oss nu.
Ja, men min poäng är väl mest så här.
Lägg du tillbaka liksom till mulltoa-människorna?
Ja, kanske jag tänker mig så här. Måste miljöförstörande svin ersättas av miljövänliga svin? Kan vi inte bara ersätta miljöförstörande svin med folk som är miljövänliga och kanske lite trevliga och ödmjuka?
Som ni kanske har hört så avgick ju då gymnasieminister Aida Hadzialic i lördags. Hon kände sig tvingad att avgå på grund av att det hade hänt en grej. Hon kallade till presskonferens och berättade vad som hade hänt.
I förrgår kväll var jag i Köpenhamn med en vän och skulle ta mig till Malmö. Jag hade tidigare under kvällen, innan en konsert, druckit 2 glas vin, 1 glas rött och 1 glas mousserande. Cirka 4 timmar senare gjorde jag mitt livs största misstag.
Det röda var halvtort med en stark bouquet. Det andra var ett billigare mousserande vin.
Att hon så här filibustrar presskonferensen genom att bara beskriva vinet i det oändliga.
I alla fall någonting i början, sträv.
Hint av valnöt.
Sydost, sydvästsluttning gissar jag. Inte helt hundra där.
Hon står fortfarande där.
Jordig smak.
Halvfyllig. Ja, men det lät ju som en sån här klassisk historia om när det spårar. Jag drack 1 glas rött och 1 glas mousserande. Ja, ni kan ana resten.
Och sen går shotsbrickan in.
Allt blev svart. Sen cirka 4 timmar senare vaknade upp bredvid en död hora. Nej, det var inte riktigt så. Vi kan ju höra på vad det var som hände.
Cirka 4 timmar senare gjorde jag mitt livs största misstag och valde att ta bilen hem till Malmö. Naturligtvis i tron om att jag inte var påverkad. Strax efter brofästet på andra sidan blev jag stoppad av polis i en ordinarie nykterhetskontroll, och utandningsprovet konstaterade då 0,2 promille.
Var det ännu ärligare om man sagt i tron att jag inte skulle åka fast?
Och de konstaterade då 0,2815.
Polisen tog fast med var 1,83, 85. Hasselbrunt hår. Förlåt.
Hon blåste 0,2 promille. Ja. Vilket är då exakt gränsen för rattfylleri i Sverige.
Men alltså, jag tror man var tvungen att vara över den. Du kan inte ha en gräns. Och du kan inte åka fast på gränsen.
Alltså, jag läste om det här att de har sagt 0,2 promille, vilket är egentligen lite missvisande, för att det är vad man får ut av ett blodprov. Då mäter man i promille, ja, hur mycket man har. Men de har inte tagit någon blodprov på henne. Men att det är 0,2 promille från ett blodprov, eller så är det 0,1 milligram i utandningsluften när man blåser. Och jag tror att hon hade 0,1 milligram, och det kanske översätts då till cirka 0,2 promille. Att hon var kanske precis över 0,1 milligram i utandningsluften. Okay. Och det betyder att man typ då har 0,2 promille eller kanske pyttelite mer, jag vet inte. Men i alla fall, det är 0,2 promille är gränsen för rattfylleri i Sverige. Men när hon startade bilfärden var hon inte kriminell, för då var hon i Danmark, där gränsen är 0,5 promille.
Hon borde ha.
Så hon är en brottsling i Sverige, men inte i Danmark.
Det är oerhört intrikat.
Ja. Men jag...
Hur ska de lösa det här?
Hon är ju som Christian Tyrann.
Ja.
I Danmark är hon känd som Aida den gode.
Och här är hon Aida barnamördaren.
I Sverige kallas hon Aida tyrann. Danmark så här Aida bondevän.
Bondekär.
Aida kvinnofrid.
Aida torrbollen, bara 0,2. Och allt det här har hon kunnat undvika om hon bara berättar för polisen att hon faktiskt kör mycket bättre med ett par bärs under västen. Eller? Är det... Nej?
Ja, inte i Sverige. Eller jag vet inte. Nej. Eller det var kanske att hon high-fivade på danska sidan. Ett par bärs under västen. Sen så kom hon över på svenska sidan. Och bara släpper de ut henne i bilen och så stod i en ring runt henne som Rodney King. Och bara så slog med batonger på det. Heidi Alitz, en brottsling i Sverige och en laglydig person i Danmark. Så den här händelsen hade inte varit en fungerande premiss för tv-serien Bron.
Hur ska vi göra nu då? Bara puttar över henne lite.
Det funkar, det är inte samma grej som ett mord, ett lik mitt på Öresundsbron. Vem så här ärendet? Danska och svenska polisen tvingas samarbeta nu bara... En minister i en bil som drack 2 glas vin för 4 timmar så hade hittats mitt på Öresundsbron. Då hade svenska polisen sagt: åh herregud, vi måste utreda. Vem är ärendet? Hon var mitt på bron. Vi måste försöka samarbeta. Och danska polisen hade sagt: nej, behöver inte det.
Men vad är det som gör att danskar är så mycket bättre på att köra och dricka alkohol?
Alltså alla har 0,5.
Okay.
i hela EU. Utom England har 0,8.
Jag skulle Storbritannien. Säga att Sverige är bättre då.
Det, Norge har också 0,2. Så Sverige och Norge hade kunnat göra en bron.
Det är det verkligen. Det är tråkiga syskonparet verkligen. Det är som de två mobbade tjejerna som håller ihop.
Töntigaste remaken av bron kan Sverige och Norge.
Hon kommer först i festen och går först.
I alla fall, Hadzialic avgick på grund av det här. Och det kändes lite konstigt den här avgången, tyckte jag. Det var som motsatsen till Mehmet Kaplan-avgången. Då avgick ju Kaplan för att alla andra tyckte han hade gjort fel. Han tyckte inte det.
Nej.
Nu avgår Hadzialic för att hon tycker att hon gjort fel. Ingen annan tycker det.
Nej.
Jo, folk tyckte att det var fel. Såklart.
Men alla tyckte det var så 0,... fint att den avgick.
Ja, men det var väl lite att säga att ja, det var fel, men Patrik, behöver hon avgå? Alla reaktioner var så, ja, men
Men reaktionen var väl att den här klassiska Tobias Billström hade aldrig avgått.
Och vad är det man insinuerar med det?
Men att Tobias Billström är man och att, men han var ju med när Reinfeldt blev av med typ halva sin regering för att de inte hade betalat tv-avgiften.
Just det.
Och han hade inte heller gjort det, men stirrade bara in i kameran och sa att han jag skiter i public service. Det här är en jävla straffskatt som sossarna har lagt på mig. Det är liksom det här är liksom en civil odlydnad.
Och det funkar inte för Cecilia Stegekilå och Maria Borelius.
Nej. Tobbe Billström hade bara stigit ut och stirrat den där polisen i ögonen och sagt att du vet mycket väl att jag kör mycket bättre med ett par bärs under västen.
Men han ser också ut som någon som skulle bli superfull på två glas vin.
Och elak.
Superelak.
Han hade dessutom inte druckit mousserande vin.
Mousserande stiger honom rätt åt huvudet.
Grejen med Stegekilova var väl att hon stod, dels var hon ju kulturminister då, så att det var lite extra känsligt. Men sen så stod hon ju också på sig att hon tyckte att det var rätt. Aha. Att hon var ideologiskt emot
TV-licensen. Ja, var det hon som gjorde det?
Ja, jag tror det.
Det var ju min, spaning fel.
Du ska alltid spela sexistkortet. Även när det kanske inte är relevant. Ja, men jag tyckte att det kändes alltså, lite skum den här avgången, att det kändes, jag fick lite så här wag the dog-känsla av det nästan. Att är det något annat som pågår som gjorde att hon så här behövde eller ville lämna? Att det kändes som en så här perfekt konstruerad lagom skandal.
Mm.
Jag ska blåsa exakt 0,2 promille, pricka den nedre gränsen. Tillräckligt för att det ska vara legitimt själv för att avgå. Men ändå var så lite så att ingen hatar mig för det. Att det kändes som att man så här konstruerat en väg ut.
Hon hade köpt en så här polisradio så hon visste att det var... Att det var kontroll där och då.
Ja, alltså det är ju en skum detalj att de stoppade en person, polisen, på hela dygnet från Öresundsbron. Mm. Och det var Hadzialic. Liksom, jag vet inte.
Det känns konstigt. Du anar en konspiration, eller?
Ja. Men det var att hon ville ut på något sätt. Hon kanske bara tyckte att det var tråkigt.
Ja.
Jag kan inte sitta här, gymnasieminister, vad är det ens? Nej. Jag är ung. För det är så att förr fanns det bara en utbildningsminister på utbildningsdepartementet. Och det finns ju nu också, Gustav Fridolin. Han ersatte Jan Björklund. Men den här nya regeringen la till ytterligare två ministrar på utbildningsdepartementet. Helmar Knutsson, högskoleminister, och Aida Hadzialic, gymnasieminister. Så hon sitter kanske bara där och vet inte vad hon ska göra.
Det är en hel bara för gymnasiet.
Ja. Och det, alltså förut fanns det bara en utbildning punkt, men så har det blivit så här två stycken extra ministrar som cirkulerar runt Fridolin. Men hon sitter bara och vet inte vad hon ska göra.
Nej.
För att de har bara hittat på den här grejen. Jag tänker att hon har inga arbetsuppgifter. Nej. Förutom att filma Gustav Fridolin när han gör sina pep-talks och lufthjärtan till Sveriges lärare.
Är det så att hon inte ens har ett skrivbord? Man får hoppa runt när folk är sjuka och borta.
Men jag tror att hon har ett rum och hon sitter bara inne och kollar Instagram hela dagarna. Ibland tittar Gustav in och säger, aj där kom. Håll i kameran. Jag har en jävligt bra grej som måste ut på YouTube.
Därför skulle jag också vilja be dig om att våga vara stolt över att du är lärare. När någon frågar dig om vad du jobbar med, säg stolt att du är lärare.
Ja, där satt den. Tack Aida, bra jobbat. Det var allt för nu. Ja, men det var faktiskt ett avslöjande i Dagens Industri för ett par månader sedan om att det var kaos på utbildningsdepartementet. Att ingen visste vem som skulle göra vad på grund av alla ministrar och att massa så här chefer och tjänstemän hade slutat. och att det var missnöje med Fridolin. En källa till Dagens Industri säger att Fridolin har, citat, inte förstått vad det här med att vara departementschef innebär. Det innebär inte att man är överordnad och kan överpröva de andra statsrådens frågor. Men det har Gustav försökt att göra, slutcitat.
Oj, oj, oj. Mm.
Så det är bara en teori. Hon står bara inte ut med att sitta där. Filma lilla farbror med Messias-komplexets YouTubes videos.
Hon har försökt att avgå men fått nej.
Jag orkar inte vara kvar här. Varje gång vi möts i korridoren gör han ett lufthjärta mot mig. Klarar inte mer. Så det är... men att det kanske var ett sätt att skjuta ut sig där.
Mm.
Blåsa 0,2 promille för att få det att ta slut. Hon var som en soldat i krig som sträcker upp benet eller handen om för skyttegraven för att en krypskytt ska skjuta den. Man blir lite skadad men man får åka hem. Så tänker jag att det är att jobba med Gustav Fridolin. Det är som att ligga i lervällingen i Verdun, vänta på att storma en kulspruteposition. Man sträcker upp en hand ovanför skyttegraven. Man bara ger Niklas Svensson ett friskott. Sen får man åka hem.
Men tror du att det kommer liksom bli en våg av ministrar som jag snattade. Jag försenad förskoleavgift.
Jag slutade betala tv-licens.
Ja, jag dubbelparkerat.
Just det.
Eller jag stod för länge utan att lägga, la inte in mer pengar än jag skulle. P-automaten.
Dessutom har det varit någon slags PR-succé där för henne. Den här rattfyllande avgången.
Mm.
Folk älskar det som fan nu. Att reaktionerna på Hadzi Halics avgång har typ varit att det var inte så farligt. Hon behövde kanske inte avgå, men det var samtidigt fint av henne att hon avgick. Och hon är en fantastisk politisk begåvning.
Är det inte så att att vänstern ogillar henne och är glad att hon har åkt, och högern gillar henne? Och så har liksom vänstermänniskor suttit och hånat högermänniskor för att de har liksom tweetat, gud vad synd, det var en så bra minister.
Ja, men jag tror att hennes popularitet grundar sig mycket på att hon har sagt att hon stör sig på identitetspolitik vid något tillfälle. Vi måste sluta med det här, att man kollar med det här konstiga grupptänkandet, vi måste prata om klassen och sånt där. Så det är ju jättemånga som blir jätteglada över. Men det kanske är ännu mer i och för sig vissa sådär högerledarskribenter som har blivit extra glada.
Men en grej som faktiskt stödjer din teori här om att det var planerat eller så, det är ju att av två glas vin får man inte så grumlat omdöme att man kör rattfull. Jag tänker så här, en stor anledning till att folk kör rattfulla det är att de har druckit så mycket så att de har tappat omdömet.
Ja.
Och då framstår det som en bra idé. Men har man druckit två glas vin så är man ju precis som vanligt.
Ja, men så här lät det igår morgon världens panel om hennes avgång. Och den består ju av ledarskribenter av olika politisk färg. De diskuterade den här frågan.
Som arbetsvillkor för den typen av toppjobb som hon har, så tycker jag att den här förseelsen är för liten.
Hon har brutit mot svensk lag, men det är absolut inte av den dignitet att hon är körd som minister. Tvärtom, det här är en superpolitisk begåvning som har mycket kvar att uträtta politiken.
Ja, jag håller nog med att Löfven kunde mycket väl ha sagt att jag beviljar inte hennes avgångsansökan. Men nu gjorde han inte det, och jag tycker framförallt att det är ganska bra för Aidas skull att hon rakryggad. Hon försöker inte skylla ifrån sig, utan tog konsekvenserna av det. Och som sagt, hon är ung, hon är begåvad, så hon kommer komma tillbaka. Inom idrotten talar man ibland om career-ending injury, alltså en skada som i slutet på karriären. Det här är inte något sånt, utan snarare tvärtom. Hon kommer stärkt tillbaka.
Det är tvärtom. Men den här rattfylla historien är bara en personlig succé för henne. Hon blir starkare av den. Jag tycker det är bara svårt att få ihop budskapen i reaktionerna. Att det som hände, det var ingenting som en politiker ska behöva avgå för. Men det var bra att hon avgick. Mm. För det visar att hon är rakryggad och tar ansvar. Men om hon inte har gjort något övertramp som kräver avgång, tar hon inte mer ansvar då om hon stannar på sin förtroendepost och jobbar vidare? Om hon nu är så extremt jävla politiskt begåvad dessutom. Är det inte ansvarslöst av henne då att utan något giltigt skäl förneka den svenska demokratin den här otroliga resursen som är Aida Hadzi Halic? Jag vet inte, men det är som att det är, så här, det är bättre för någon slags långsiktigt odlande av Aida Hadzi Halics varumärke att hon avgår. För nu tycker jag att hon är så fin och rakryggad. Hade hon inte avgått hade ingen tyckt det. Hon hade tagit sig igenom det men hade så här drevats lite och kanske sänkt hennes förtroendesiffror några procent. Men fördelen med det scenariot är att hon hade kunnat fortsätta jobba då och förbättra det här landet med sin exceptionella politiska begåvning. Men då i och med att jobbet nu bestod i att filma Gustav Fridolin med hans iPhone när han gör lufthjärtat till Sveriges lärare, Då kanske Susanne gjorde bedömningen att det är bättre att bygga varumärket Aida nu. Hade hon varit en viktig minister så hade hon inte fått avgå för det här.
Nej.
Men det är också, tycker jag, det är intressant vad det baseras på att alla tycker att hon är så duktig. Att det är kul när folk får en sån här känsla.
Ja.
Varför har alla den här känslan plötsligt för Hadzi Halic?
Hur framgångsrik har hon varit, Fredrik Furutenbach?
I alla fall så måste man nog säga, tror jag, att hon har, bilden av henne är positiv. Alltså hon anses nog vara en lyckad minister. Sen om man sätter sig ner och benar upp vad hon har åstadkommit och så kan jag inte riktigt svara på om det är samma bild då. Men jag tror att hon ändå anses vara en lyckad rekrytering och att hon anses väldigt duktig för sin låga. Hon är ju väldigt ung men anses väldigt duktig.
Duktig.
Men det är alltså mest att hon är ung som är bra.
Ja.
Att alla, är alla såna himla gamla?
Jag vet inte. Ja, det som, ja, där var Fredrik Furutenbach då, Ekots politiska kommentator. Han kan inte svara på vad Aida Hadzi Halic har åstadkommit konkret.
Men känslan är att det är bra. Men om man tittar på det så vet man inte.
Ja, men det spelar ingen roll kanske. Men det är kanske det här postmoderna tillståndet att spela ingen roll, för den objektiva verkligheten har ändå upphört att existera. Det finns liksom ingen berättelse om den definitiva sanningen om rätt och fel, utan det finns bara då ett oändligt antal konkurrerande sanningar eller berättelser. Och just nu finns det då en berättelse om Hadzi Halic, att hon är duktig, som är relativt utbredd. Att det handlar mer bara om att så här, ja, man bara bygger liksom en sån då reality-karaktär snarare än att det handlar om materiell politik. För jag hörde en så intressant grej om det här. Jag hörde en brittisk politik-podcast som heter Novara, och de pratade den om att Owen Jones, vet ni vad det är? Han är någon slags engelsk popvänsterikon. Att han för ett antal år sedan gjort förutsägelsen att vi på grund av internet nu, han sa det för några år sedan, så att han gjorde spaning att nu internet kommer revolutionera allt. Vi är på väg in i en tid då det enda som kommer spela roll i politiken är fakta och rationalitet.
Mm.
Så kommer det bli. För alla kommer ha tillgång till all information och alla kommer kunna vara källkritiska och informerade. Men att det var en så oerhört dålig förutsägelse. Det blev precis tvärtom. Sämsta spaningen. Att fakta absolut inte funkar nu. Och det är för att det finns ingen enighet om vad sanningen är. Så man så måste connecta med folk emotionellt mer än någonsin. Att internet har då inte lett till att alla får tillgång till den enda absoluta stora sanningen som han trodde, utan att vi har fått tillgång till en miljard olika sanningar. Vi har varsin sanning i olika åsiktsbubblor. Man pratar om postsanning med så här Trump och kanske Brexit-kampanjen, men också med hur så här Putin-propagandan jobbar. Har ni inte varit något om det? Att de håller inte på att komma med en motbild som Sovjet gjorde, att de sa så här är, utan de bara så här pumpar ut jättemycket olika bilder.
Ja, det finns massa olika.
Så känslan blir att ja, Putin ljuger, men det är andra sidan alla är lika goda kolsupare. Det är så här, man får bara en sån känsla av att det...
Ja, det är inte just det. De säger inte att något är osant. De säger bara att inget är sant.
Mm, precis. Så att sanningen blir så lös och flytande och ogripbar. Det är så här känsla bara att ja... Så att om man kommer med en fakta, så berättar en fakta, så tänker folk så, ja, det här är bara något de säger. Och så säger någon annan något annat. Så då funkar inte den. Då funkar inte det att kommunicera så liksom, för att den bara tappar sitt värde, och då blir känslorna ännu viktigare för att kunna nå folk. För om fakta inte finns, så finns ju i alla fall känslor. Men att det är så här att alla anklagar typ Trump för det här.
Mm.
Alla säger kanske på goda vänsterliberala laget säger så, och det är Trump och Brexit och det är de här människorna som håller på så skita i fakta, spela på primitiva känslor. Men att det är ju exakt samma egentligen på andra sidan. Alltså i alla fall för de som varit framgångsrika, att Obama, alltså det finns ju ingen som är så mycket känslor som Obama.
Nej.
Vad fan vill Obama? Vad har Obama gjort? Det är ingen som vet. Alltså hans kampanj, det var change,
yeah.
Yes we can. Det var videos. Det var videos. Här är en video. Det här high-five är jag med någon cool. Ja, men att alla liksom, att alla knarkar känslor liksom, alla gör det också vänstersidan. Typ så, det pratade jag om någon gång där, att Obama kanske håller ett tal om att we are all immigrants, vi alla invandrare, vi får aldrig glömma det. Ett sådär tal för öppenhet och invandring. Och så såg jag alla i mina Facebook-flöden dela den videon.
Yeah.
Så där, just det, lär av det här Stefan Löfven. Mm. Fy fy fan för dig, den jävla sverigedemokrat, ja, rasist. Och sen är ju då fakta är ju att Löfven och Sverige har tagit 1000 gånger mer ansvar för att ta emot flyende syrier än vad Obama och USA har gjort. Mm. Men det spelar liksom ingen roll. Ja, men ja, jag har inte heller kollat upp någon fakta om Aida Hadzialic. Så att men känslan är väl bra, antar jag.
Men jobbigt för henne om det är som du säger, att det här var ett rop på hjälp. Hon försöker desperat bryta sig loss från politiken, eller framförallt från utbildningsdepartementet. Att då hon blir så himla älskad i och med den här pudelpresskonferensen. Jag tänker så här, att det är som i Groundhog Day, när Bill Murray försöker ta livet av sig, ja, upprepade gånger. Brödrost i badkaret, ja, bara vaknar upp igen. Kom tillbaka till politiken, Aida. Nej, jag vill inte.
Men hon kanske vill tillbaka och bara inte jobba med Fridolin.
Ja, det kan vara så.
Hon spelar det här långa spelet. Men det är också det han sa någon gång där, att Löfven borde inte ha accepterat hennes avgångsbegäran.
Mm.
Att jag funderar på det, om det är också det som är problemet, att Löfven var för trög, varför att han inte skulle ha sagt nej.
Ja, det var så.
Ja, att hon, jag går till honom och säger jag vill avgå.
Jag vill göra det rätta. Skitsnack. Ja. Han bara, ja men då måste du, om du känner så måste du göra det. Men
fan. Så blink. Jag säger att jag vill avgå för det ser bra ut för mig, men då säger du att jag accepterar det.
Okej.
Åh, ditt dumma stentroll.
Stefan Löfven.
Någon pressekreterare står och säger, varje gång som jag trycker på din fot så säger du nej.
Ja.
Men hon säger ju att...
Stefan!
Hon säger att hon vill av.
Stefan.
Ni vet det med medieträning som man håller på med. Det finns olika regler för medieträning, va? Som att politiker, olika makthavare är medietränade. Mm. Och då får de lära sig hur de ska bete sig om de blir intervjuade av journalister. Typ,
svar på frågor.
Ja, håll dig till ditt budskap lite oavsett vad journalisten
svara
frågar.
Svara på den fråga som du hör i ditt huvud och du vill svara på.
Just det. Men ja, det finns ett tillägg till den här kursen, kursplanen i medieträning nu, som kommer från Dan Eliasson. Okay. Det här är medieträning med Dan Eliasson, och det är rikspolischefen alltså.
Ja.
Och han har fått lite skit på senaste, för det är mycket missnöje genom polisen. Jag tror det bottnar i att han skrev en krönika typ i polistidningen om vilken härlig sommar det var, hur mycket han har vilat, och hur bra allting har gått. Och då är det många som är arga, för många poliser är jättearga i sin arbetssituation. Och många poliser och också allmänhet tycker inte att det verkar gå så bra. Att det har varit mycket som har gått dåligt i sommar med olika typer av brott. En uppmärksamma grej har ju varit det här då med sexuella övergrepp och tafsning och trakasserier på festivaler.
Jag ska dela ut något band där det stod "tafsa inte på mig".
Ja, just det, fick han också skit för. Att det var en idiotisk kampanj, tyckte vissa. Men han fick ju då en fråga om det här liksom, att han blev intervjuad i Studio 1, att du har sagt att det går så bra, men det här med tafsandet på festivalen då, har det verkligen gått så bra för er i polisen att jobba mot det? Och då, hur hanterar han det? Nu blir det medieträning med Dan Eliasson.
Hur många misstänkta tafsare har ni lyckats gripa och lagföra hittills?
Ja, det är få, alldeles för få.
Faktiskt,
men det är extremt...
en person är idag frihetsberövad för sexuellt
ofredande. Om du skulle kunna tala om för mig hur vi skulle kunna jobba smartare för att få reda på hur man tafsar...
Det är inte mitt jobb.
Nej, men du raljerar kring det.
Nej, jag säger bara hur resultaten faktiskt ser ut. Det är det som är mitt jobb. Där.
Nej, men din ton är raljerande, tycker jag.
Ja, men du har medieträning med Dan Eliasson. Om du får en jobbig fråga, prova skrik. Men du då? Du är så jävla bra då.
Gör mitt jobb.
Men ja, du är inte så jävla bra då, Jörgen. För övrigt, SR snyggaste kille.
Okej, det var väl allt för den här veckan då?
Mm.
Ja.
Då är vi...
Jävla rivstart.
Ja, men det var en start. Det var en start. Och sen tänker vi 0-0 nästa vecka, så går det bara uppåt.
Rivstart, 0-0.
Ja, men det är skönt.
Ni har upplevt det här. Det finns flera sanningar i det här programmet.
Det här programmet lever också i postsanning tillståndet. Tack Tack. Det här var en podcast för Aftonbladet Kultur. Tack till våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm. Tack Nanna Johansson och Jonathan Unge. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej.
Hej, hej.